fyra ben går den som jag gillar allra bäst.
Gillar, gillar, gillar allra bäst.
Hej, du lyssnar på Pollepodden. I dagens avsnitt kommer vi intervjua och prata med Nicole Mosshammer. Hon har polohästar och håller på med hästpolo. Häng med och lyssna. Ni kommer lära er så mycket idag. Det lovar jag.
Så allting började egentligen i USA. För mina föräldrar bodde tillsammans med mig i USA. Jag föddes i USA också. Och pappa var maskiningenjör. Och han arbetade åt olika stora företag som bjöd på olika evenemang. Och då var min lillebror och jag, vi följde med pappa då. Då blev pappa bjuden på en polomatch. Eller inte bara en, utan många polomatcher. För min pappa var passionerad ryttare. Och jag satt redan på en häst när jag var 3 år gammal. Så jag började ganska så tidigt. Och pappa började när han var ungdom då. Han började rida då. Och vi red tillsammans. Under min ungdom så red vi mycket. Vi hade aldrig någon egen häst. För pappa tyckte alltid att det var mycket jobb. Nej, det ska vi inte ha. Och pappa, jag önskar mig en häst. Nej. Du går tillsammans med mig till ridskolan och så rider vi där. Men hur som helst i alla fall så har jag lärt mig den klassiska ridningen. Alltså mycket dressyr och hopp också. Pappa hoppade väldigt gärna, men jag tyckte mer om dressyr. Så att vi red alltid tillsammans och hade verkligen jätteroligt. Och det var, han var så stolt över mig för han kunde ta sin dotter till stallet och rida. För min mamma var absolut inte hästintresserad och inte alls så sportig. Så att det var roligt. Och min lillebror, han var inte heller så intresserad. Så han kickade i mammas fotspår så att säga. När jag kom till Sverige, i november blir det 20 år sedan jag har flyttat till Sverige. Jag kom till Sverige för 20 år sedan för kärlekens skull, träffade en svensk man, flyttade hit. Och när jag träffade den här mannen så sa han till mig, nej, stallet, hästar, ridning, snälla, sluta med det. Jag vill inte att du fortsätter rida. Och då tänkte jag, okej, jag gör det för hans skull då. Jag ger upp det som jag allra mest tycker om att rida och vara i stallet och hästlivet. Så jag gav upp det. Och efter skilsmässan sen så tänkte jag, vi var i 8 år var vi gifta och i 12 år var vi tillsammans då. Så kände jag bara att jag vill gärna ta upp ridningen igen. För jag längtade efter hästar och stallet och ridning. Alltså dressyr, skänkelvikningar.
Alltihopa.
Och galoppera precis allting. Och ut i naturen och galoppera. Och bada med hästen. Och ja, det som man gör som hästtjej eller hästkvinna. Då. Så att jag längtade efter det. Och det gjorde jag. Så då skrev jag in mig här i Linköping på Valla Ponyklubb och började rida igen på måndagar. Och sen red jag 2 gånger i veckan. Då var det måndagar och fredagar. Och sen så var det fredagar och söndagar. Och jag tyckte det var jätteroligt. Men det som jag saknade lite grann var det där att ha någonting eget. För jag hade inte förmånen att ha barn. Så att det blev aldrig av. Och nu är jag tillfreds med det. Så jag har jag mina hästar. Men då bestämde jag mig då att jag vill gärna ta hand om något. Och inte bara om en hund. Jag har vuxit upp med hund. Mormor hade strävhåriga taxar. Hon hade kennel och sålde sina strävhåriga taxar även till USA. Och jag hade springerspaniel och cockerspaniel hade jag. Så att hundar hade vi hemma. Men jag kände alltid att jag vill gärna ha en häst. Ja, det är ju det. Sedan barndomen då. Och jag red i 5 år på Valla Ponyklubb och på något sätt kändes det som att vi gjorde alltid samma sak. Vi hoppade, vi gjorde samma övningar och jag kände bara att jag vill gärna uppleva någonting annat. Jag vill gärna göra någonting annat. Och då tänkte jag tillbaka på min barndom då i USA och på pappa och på polo och polomatcher som vi fick vara med om och se då. Och det var så spektakulärt också. Och som barn framför allt. Och sen var det stora bufféer där vi åt. Och det var så pampigt med hattar. Och alltså som man tänker sig den här champagnexen och alltihopa det där. Så att det fick vi uppleva redan som små barn då. Och då tänkte jag, men ja, jag kollar på nätet helt enkelt. Vad är det vi har här i Sverige med polo? Har vi polo här i Sverige överhuvudtaget? För jag hör bara Malin Bajard och Peter Fredriksson och alla de andra kändisarna inom hästvärlden. Och då tänkte jag, finns det polo överhuvudtaget? Har vi det här? Och så googlade jag lite grann och kollade lite runt. Och så upptäckte jag, ja, Stockholm. Stockholms poloklubb ute i Stäket. Ja, poloklubb i Stockholm. Ja, vad häftigt, tänkte jag. Men sen kollade jag lite runt och var det lite i Falsterbo. Och sen fanns det lite i Göteborg. Och nere i Lund då också, utanför Lund. Och så tänkte jag, jag har ingenting här i Östergötland. Ingenting runt Linköping. Så tänkte jag, ja ja, men det är jag, Malin Bajard. Hon kommer från Norrköping. Så det är klart att ja, hoppning är det som på något sätt är det mest populäraste. Och det viktigaste och det bästa. Och, så att, och då förstod jag också varför alla på Valla Ponyklubb ville hoppa. Och jag tänkte, kom igen, nu hoppar jag. Okej, jag hoppar här. Men jag vill ha mer dressyr. Och ännu mer och ännu mer. Och det gick sen inte ihop med timmarna heller. Och sen tänkte jag, jag gör så här allt, eftersom mitt modersmål är jag tyska egentligen i grund och botten. Fast vi har bott i USA, så jag har vuxit upp tvåspråkig hemma. Alltså, mina första orden är jag engelska ord. Men sen så har jag lärt mig brytningsfritt tyska, alltså tack vare min mor. Och sen så har vi bott i Wien också. Jag kommer från Wien, från Österrikes huvudstad då. Jag har vuxit upp och gått i skolan där och så. Så tänkte jag, ja men jag gör så här att jag vill så gärna gå tillbaka det här med barndomen och det här med polon. Jag vill gärna på något sätt åka ner till Tyskland och besöka där en poloklubb och gå och rida där. Och då hade jag en student som red, en kvinnlig student hade jag. Och hon, det var en teknikstudent och då tänkte jag, jag kommer ihåg i alla fall hennes presentation. Och då tänkte jag, just det, hon höll jag i en presentation på tyska om Hamburger Poloklubb. Och jag var ju så begeistrad. Alltså jag tyckte det var så häftigt att hon höll i det här föredraget om Hamburger Poloklubb och polon i Tyskland. För hon sa själv också att vi har det egentligen inte här. Och det var efter att jag hade kollat på nätet då. Så det var ett sammanträffande då att jag kollade upp det på nätet och sen så hade hon på något sätt, och då hade jag inte ens haft någon aning om att hon skulle välja polo. För hon sa bara, ja, jag väljer ett tema, och jag sa, jättebra, välj ett tema så där du håller i ett föredrag, den ska vara 10 minuter, du ska tala tyska och du ska på något sätt presentera någonting som du tycker väldigt, väldigt mycket om. Och då var det just hästar och ridning och polo. Och så tänkte jag, men då åker jag ner till Hamburger Poloklubb. Jag åker ner där. Jag ringer till dem och frågar dem om jag kan ta några ridlektioner. Prova på, testa. Och så fick jag tag på ägaren där. Och ja, vi bokade. Ringde, fick tag på honom, vi bokade. Och det var för 5 år sedan, juli var det. Precis, i slutet av juni, början av juli. För han kunde inte, han var på någon tävling och då ville han att det skulle komma då i juli, alltså början av juli. Och då bokade jag en hel vecka hos honom. Alltså jag sa, jag vill gärna vara hos dig en hel vecka och du får gärna sälja några ridlektioner till mig. Men jag vill gärna vara i din poloklubb och jag vill gärna komma varje dag och gärna hjälpa till också i stallet om du behöver mig. Och jag vill gärna lära mig lite mer, jag vill inte bara lära mig att rida utan jag vill gärna alltså veta mer om den här polovärlden, för det verkar som att, och nu kommer det, det verkar som att det är en egen värld. Alltså det är, man känner bara i Sverige världen med hoppning och dressyr, men polovärlden, det känner man inte till här. Och jag har inte haft, förutom att jag har varit med mina föräldrar på polomatcher, med pappa på polomatcher då i USA, så vet jag inte riktigt mycket om den här världen, för jag har inte på något sätt lagt mer, vad säger man, energi på det eller intresse på det. Och jag åkte ner. Och jag tog bilen och åkte ner. Och tur var nog att min svägerska har sin bror, sin storebror i Hamburg. Han är ingenjör och arbetar åt Vattenfall. Och håller på med statistik och allt möjligt. Och då frågade jag Martin, heter han. Martin, skulle du kunna få sova hos dig? Och Martin bor mitt i city i Hamburg. Och jag har inga problem, du kan få bo hos mig och testa det där med polo. Gud vad spännande, jag vet att du har ridit hela ditt liv och är hästintresserad. Så det är väl klart att du ska få bo hos mig och sen så kan du åka till poloklubben varje dag. Och sen ses vi över en middag hemma. Ja, vad bra. Och det gjorde jag. Och jag kom dit där och tänkte bara, åh herregud, hur ska det gå nu här? Det är spännande, du vet, det är någonting nytt och man vet inte riktigt, oj hur ska det gå, hur ska det bli och så. Och men det blev så fantastiskt. Alltså, det första var att ägaren Thomas Winter var en gång i tiden Tysklands bästa polospelare. Och han är i 60-årsåldern och har tyvärr fått någon sorts problem med nerverna. Jag vet inte om det är Alzheimer han har fått eller någonting annat eller PS eller PM, eller jag vet inte vad det kallas. Mm. I alla fall har han fått någon muskelsjukdom har han fått. Alzheimer tror jag han inte fått, för då skulle jag gärna tappa minnet. Förlåt mig. Men någonting med musklerna i alla fall var det. Mm. Och han skakade också. Och när han satt på hästen och red med mig så skakade han lite. Alltså han tappade så att säga balansen lite, för kroppen kunde inte ha den här stabiliteten som vi har när vi är friska då. Nej. Men han höll ju pololektionen och visade mig och visade mig pololidningen. Och sen, han gjorde det stegvis, gjorde han det. Och det var jättehäftigt att få vara med om det. Men när jag kom dit, tillbaka till det, så visade han runt mig. Alltså han visade hela stallet och ventilationssystemet som han lät extra bygga för det här polostallet och alla hans fina boxer. Och det var inga höga gallrar där, utan det var ganska så låga. Alltså, och hästarna var inne som i en box var de. Eller är de. Poloklubben finns jag kvar så att säga. Så att, så han visade mig de olika stallen som finns där. Och sen så visade han mig också polofältet och så läste på innan jag åkte faktiskt ner till Tyskland då. För jag tänkte, jag kan inte helt och hållet stå där.
Nej, och inte kunna någonting. Nej, det blir lite läskigt. Man vill vara lite påläst.
Precis, exakt. Så då laddade jag ner från Google Books, laddade jag ner Alcueca heter det. Och det är egentligen Argentinas urbefolkningens, alltså det är indianer eller eskimoer är det, urbefolkningens språk. Och den heter Alcueca. Jag hoppas att jag uttalar det rätt. Och den här boken döptes efter, eller den här serien, det är inte bara en bok utan det är flera böcker, döptes då efter det här språket helt enkelt. Men den ena boken handlade om hur man polorider, den andra handlade om polohästen, den andra handlade om hur man håller klubban och hur man svänger och den perfekta svängen. Finns en annan bok där man ska tänka på, alltså det är riktigt mycket teknik i den. Sen träningsövningar och hur man håller sig fit som polospelare. Och alltså det var väldigt, väldigt intressant att läsa. Så jag laddade ner alla från Google där och försökte läsa dem så mycket och så snabbt jag bara kunde. Och framförallt den här första boken då, alltså hur man polorida. För jag tänkte, alltså hur gör man? Ja, alltså, jag tittade också på YouTube på polomatcher och på de som red, alltså ryttarna och hur de håller klubban och hur de höll i tyglarna och alltihopa. Så att jag kände bara, men det är jättespännande. Alltså väldigt, väldigt intressant i alla fall. Så att, ja, då visade han mig sen. Alltså då tog jag de här ridlektioner först. Och sen så tog vi pololektioner. Så först fick jag lära mig att rida en polohäst. Så då var det 2-3 dagar bara ridning. Så då var det en lektion på förmiddag. Och då var det 90 minuter och en lektion på eftermiddag, då var det också 90 minuter. Och vi var ute på polofältet också och red där. Och då gjorde vi alla gånger arter. Alltså vi från skritt upp till trav till galopp. Och sen så när jag red för första gången en polohäst så tänkte jag bara, wow! Alltså vad självgående en polohäst är. Så små hjälpen man behöver ge en polohäst. Alltså det tänkte jag bara, wow! Vanligtvis, jag var så van. Du vet jag själv, alltså jag tänker på ditt fullblod där. Alltså att jag kan tänka mig att där fick man verkligen bestämma och tala om att hej, jag är chefen här. Jag åker inte med dig utan du åker med mig så att säga. Mm. Jag är den som bestämmer. Och där var det, alltså jo, jag bestämde. Men den var så lätt, alltså med så små hjälpen. Så lätta hjälpen. Och den gick igång och den var pigg den här hästen. Men inte pigg där man tänker bara, hjälp. Ja, jag åker av nu här. Utan man kände sig trygg med hästen. Man kände sig stabilt med hästen. Och också i galopp. Ja, det gick jag fort plötsligt. Boom! Galopperade vi iväg där över det här stora polofältet. Och ett polofält är 3 fotbollsplan. Plus ett baseballplan. Så det är nästan, kan man säga, 2 hektar. Kan man säga, ungefär. Det är jättestort där nu. Ja.
Men när du säger polo eller en polohäst, vad är en polohäst? Vad är det för ras man rider i? Vad är vanligast i hästpolo?
Precis. Och då är det faktiskt i England är det thoroughbred, alltså engelskt fullblod. Engelskt thoroughbred. Man hämtar de här hästarna från trav eller galoppbanan. När man upptäcker att de här hästarna duger inte till trav eller galopp. Och de omskolar man direkt. Alltså när de är 2, 3, 4 år gammal. De omskolar man direkt till polohästar.
Ja, för de har ju galoppen i sig. Så att har man den gratis på en gång på skjutet.
Exakt. Det är punkten, that's the point. Exakt.
Och sen är de är ju uthålliga också. För jag tänker, hur lång är en sån här match i tid?
Ja, och det är också väldigt intressant. En polomatch är just nu enligt takorganisationens regler 7,5 minuter. Och takorganisationen heter Hurlingham. Och Hurlingham är en gammal poloklubb. En engelsk poloklubb. Och de är den stora organisationen över hela världen. Så de blev det helt enkelt inom polosporten. Så det är Hurlingham. Och de har bestämt att man spelar 5 matcher. Och varje match kallas för chucker. Och varje chucker tar 7,5 minuter.
Ja, okej. Okay. Och hur gör man poängräkningen i polo?
Då är det med mål. Alltså hur många antal mål man gör. Precis. Och då finns det också en handicap till det. Så då ju mer mål man gör. Övning. Och du vet ju hur det är med samma sak med dressyr och med hoppning. Alltså ju mer man satsar på det. Ju mer. Får man handikapp helt enkelt. Så att ju mer mål man gör. Ju mer handikapp man får i stort sett.
Ja, det är roligt att du nämner stäket där. Almaren. Mm. För jag kommer ihåg min mamma. Hon berättade att de har ju hästpolo där. Hon sa att hon kommer ihåg den dagen. När det kom flera från Argentina dit. Och det var väldigt mycket små män. Alltså typ sådana jockeys såg det ut som. Och att det verkligen blev en så här stor förändring när de kom dit. För det var ju alla så nyfikna på. För det har man inte sett, det var inte så vanligt då. Men nu tror jag tyvärr inte att det finns kvar där längre.
Oh ja, det finns kvar.
Gör det?
Ja, saken är så här. Och då är det lite polohistoria också. För jag laddade ner den här boken på Google om Argentinas polohistoria.
Mm.
Och då är det faktiskt så här att i slutet av 1800-talet var det väldigt många europeer som utvandrade till Argentina. Också svenskar, norrmän, danskar, tyskar. De utvandrade till Argentina. Och i slutet av 1800-talet var Argentina det, en av de 5 länderna i världen som hade bäst ekonomi. Och det var alltså, till och med, jag tror NK, varuhuset, de hade ett varuhus i Buenos Aires. Så NK fanns en gång i tiden i Buenos Aires.
Jaha.
Ja, och då kom jag engelsmän också, såklart. Alltså de flyttade från England till Argentina. Och de tog med sig polon från England.
Mm-hmm.
Och då blev den här sporten, för att Argentina är ett stort land och det är stora ytor där. Och då blev Argentina sen så småningom, för den första poloklubben i Buenos Aires grundades någon gång 1892, 1893, någon gång där. Och runt 1920 höll man så att säga i mästerskap. Och då grundade man också den argentinska Polo Association, så att säga. Alltså föreningen, kan man tänka sig. Och det var i samband med Hurlingham då i England. Så Argentina blev tack vare engelsmän ganska så stor inom polon. Och engelsmän upptäckte tillsammans med spanjorerna där att det är optimalt att avla på hästar tack vare klimatet. Avla optimalt på hästar där. För att det är milda vintrar, alltså runt om Buenos Aires. Vintrarna är ganska så milda. Det kan få -1, -2, -3 grader. Men det är det kallaste. Så Las Pampas, alltså själva vad säger man, vegetationen, området, geografiska området, är ju optimalt för hästar. För det är nästan lite öknenaktig. Och ju västerut man kommer, ju mer öknen blir det också. Och sen kommer bergarna och sen kommer Chile också på andra sidan, grannlandet. Så att Argentina utvecklade sig till en av de länderna i världen, alltså till pololandet helt enkelt. Och polo är en folksport i Argentina.
Och ja, det är
där. Ja.
Men alltså, finns det många tävlingar i Sverige nu då? Har det liksom blivit spridning på det hit, eller är det fortfarande väldigt liten sport här?
Grejen är så här, och det hänger ihop med det här. De här hästskötarna, alltså engelsmän har sagt att vi behöver folk som tar hand om våra hästar. Och spanjorerna sa också att vi behöver folk som tar hand om våra hästar. Och då blev det så att vissa blev såna cowboys. Du vet, i USA, när USA blev koloniserad, så var det faktiskt så att vi europeer blev, en del av oss blev cowboys. Alltså vi vandrade västerut. Mm. Och samma sak skedde så att säga i Argentina. Att de spanjorerna, de engelsmän, och vissa sa sen att ja, jag blir hästskötare, jag tar hand om mina hästar här. Och vi behöver ju personal också. Alltså, de här stora patroner som hade sina storgårdar utanför Buenos Aires. De sa vi behöver personal, vi behöver någon som tar hand om det. Och utifrån det blev det peticeros, de så kallade peticeros. Och pet är ju egentligen på engelska ett djur, ett husdjur. Ja? Och peticero, det blev så att säga sen de här hästskötarna. Och de är ju också cowboys, kan man tänka sig. Alltså de argentinska cowboys som också kan sköta nötkreaturer, alltså nöt. Alltså kor. Ja, så att det finns, ja. Och Argentina är känd också för kött. För det, kvaliteten av köttet är så bra i Argentina. Så att det är tack vare det geografiska, alltså själva området. För man kunde också ha nötkreaturer samtidigt som man hade hästarna och spelade polo. Mm. Och de kom upp till stäcket då. Alltså de här peticeros, de söker jobb i Europa. För i Argentina ekonomin är väldigt, väldigt dålig. Och de har en jätteinflation, hyperinflation. De har amerikanska dollar. Och sen så har de sina pesetas också, sina argentinska. Men det är inte mycket värt, utan den hårda valutan är faktiskt US-dollar i Argentina. Och nu under corona har det blivit ännu värre. Men de kommer till Europa för att arbeta i Europa, för de får ju mycket bättre betalt. Och den polokulturen blev så pass präglad av de här argentinska petiseros. Så att de finns på varje poloklubb. Oavsett vilken poloklubb det är i Europa. Där finns de här petiseros. Och de finns också i Stäket. Det finns fem petiseros i Stockholm.
Ja, det är som att få en riktig historialektion. Man lär sig mycket här, det är bra.
Ja.
Du har koll på din sport, du.
Det har jag, absolut.
Tilla, du hade en fråga.
Ja.
Vad har man för utrustning inom polo?
Ja, det är en mycket bra fråga. Och då är det faktiskt så här att om vi börjar på, alltså med sadeln, så är det faktiskt så att sadeln är en blandning mellan en hoppsadel och en dressyrsadel. Men den är så att säga anpassad efter att man kan vrida sig i sadeln. För man rider väldigt mycket utifrån sadeln. Den behöver man. Det är så att säga basen. Sen har man en martingal. Så att hästen inte reser upp huvudet alldeles för högt. För annars åker man ju av. Det kan det faktiskt hända när det går undan så att säga. Så hjälper jag martingal till så att hästen bromsar så att säga. Så att den inte reser upp huvudet alldeles för mycket. Så att det händer någonting. Så det är utav säkerhetsskäl har man en martingal. Sen har man dubbla tyglar. Det är så som inom dressyr. Alltså kandar.
Mm.
Ja, dubbla tyglar. Bettet är en så kallad polobett. Där det går ett snöre genom själva bettet. Alltså det är ett bett som är, den kan vara tvådelad. Och då kan det vara en liten kula emellan. Alltså så att hästen blir stimulerad så att säga. Men det är en polobett och den kallas för caterham. Alltså ett caterhambett är det.
Mm. Mm.
Och sen så har man också, för att sadeln inte ska på något sätt åka fram och tillbaka, så har man faktiskt också ett bröstsele. Så det är så man kan tänka sig att det är så som en västensadel. Men som sagt, det är en blandning mellan en hopp och en dressyrsadel. Alltså det, man kan tänka sig det. Och sen så är det det här bröstsele också. Alltså det behöver man för att säkerställa att sadeljorden sitta där den ska och sadeln sitter där den ska. Och sen går jag martingal genom sadeljorden också. Det gör det faktiskt. Så den sätter man fast i sadeljorden. Gör man faktiskt.
Mm. Mm. Och sen när jag tänker på klubban. Finns det många olika? Finns det någon modell för nybörjare och någon för rutinerade? Eller är det samma sort för alla?
Mm. Och då finns det också en skillnad. Då finns det klubbor för damer. Alltså för barn finns det redan. De är lite lättare och lite mindre, fast de är långa. De har en lång skaft, har de. Sen finns det för lady, för damer som jag nämnde. Och sen finns det för herrar som är lite tyngre då. Och med klubbar, då är det faktiskt så att då räknar man i inch. Och då är det antingen är det 52 inch eller 53 inch. Och det beror ju på mankhöjden av hästen, ja. Så att är hästen en polohäst är mellan 1,58 och 1,65. Däremellan är det en polohäst. Och man brukar kalla de här polohästarna, på engelska brukar man de kalla för pony. För de är lite mindre. Ja. Alltså de är från cob över till full är de, ja, så att säga.
Mm.
Ja. Så att antingen som sagt 52 inch eller 53 inch är de. Precis. Själva bollen sen, det kan bero lite på var man är någonstans. Alltså på underlaget. Är man ute på det här fina poloplanet, då finns det proffserna, de spelar med träbollar som är så stor som en tennisboll. Men hobbyryttarna och amatörerna, de rider med kompositbollar. Vita kompositbollar som är så stor som en tennisboll. Så proffserna, de har riktiga träbollar, alltså träkulor har de som de spelar med. Och resten spelar med sådana komposit. För träbollar är ganska så dyra. Så att då spelar man med komposit. Precis. Och storleken som sagt är som en tennisboll. Men sen finns det också. Och jag spelar i ridhuset. Då finns det arenabollar. Och en arenaboll är nästan så stor som en liten fotboll för barn. Alltså en sån där liten behändig som man kan hålla i handen. För små barn. En liten fotboll är det. Alltså ingen stor fotboll utan en liten mindre fotboll. Och den är utav läder. Då är den läder. Det är en läderboll. Och med den kan man också slå med klubban på den. Och man kan också ha en arena klubba. Men man kan spela också med den vanliga klubban. Och vad är skillnaden mellan en arenaklubba och en vanlig poloträklubba? Jo, det är så här att arenaklubban, den är oftast utav karbon, alltså metall. Och den är inte så levande än en vanlig träklubba. Och skaftet av en träklubba, det är bambu är det, alltså utav en bambupinna. Mm. Så sätter man dit den här så kallade cigarren. Och den här cigarren är också modifierad genom att den är vinklad. Så man har tagit bort en del av den här cigarren för att kunna komma ner och ha en lite bättre vinkel när man svänger eller när man puttar bollen. Ja? Så att den karbonklubban för arenapolo, den är som sagt inte så böjningsbart. Den är mer stel, alltså den är mer... Den är inte så mjuk än den andra träklubban som man använder när man rider på gräset. Alltså när man rider på ett poloplan.
Mm.
Precis. Jag tänkte också säga någonting till hästarna. Vi pratade ju faktiskt om hästarna. Vi pratade om engelskt fullblod, alltså thoroughbred, English thoroughbred.
Mm.
Men i Argentina själv, då var det faktiskt så att de hade avlat på sina egna hästar. Och där finns det också en jätteintressant historia kring de argentinska polohästarna som är över hela världen. Och de är populärast inom polovärlden. Och det är de så kallade Criollo Argentino. Och det är varmblodshästar. Och de här Criollo Argentino, de blev av. Tack vare, man kan säga, kolonisationen av den sydamerikanska kontinenten. Och då går vi tillbaka 500 år tillbaka i tiden. Då tänker vi på upptäcktsfärderna på 1500-talet. Magellan och det finns alla möjliga som jag inte kommer ihåg. Men Christopher Columbus till exempel. Eller vi har Amerigo Vespucci har vi också. Vi har... vem har vi mer? Vi har några andra också. Men i alla fall var de på upptäcktsfärd. Och så tog de med sig sina hästar också. Och jag vet inte om du har hört talas om konkvistorerna. Det var ju de som missionerade indianerna på den latinamerikanska kontinenten. Men också i Nordamerika så att säga. Men om vi pratar om konkvistorerna. De kämpade så att för den... kristna tron, alltså då kan man säga det var ju katoliker som kämpade mot hedniska tron som indianerna hade runt 1500-talet då. Och de tog med sig sina hästar, men grejen var så här att såväl indianerna som europeerna hade ju faktiskt sjukdomar. Och det var många byar som grundades, de dog ut. Under denna tid. För man hade inte medicinen. Man hade inte de läkemedlen som man har i dagsläge. Så det var det väldigt många byar. Framförallt i Argentina. Som dog ut då. Och det enda som var kvar sen var faktiskt husdjur. Och bland annat var det också hästar. Och de hästarna blev sen. Vildhästar. Alltså ju längre man var ute i Las Pampas. Och människorna kom inte dit där för att de visste att det var farliga sjukdomar där. Och då gick man inte dit där för farliga sjukdomar vill man inte få. Så var det faktiskt så att ja, då var jag hästarna vilda. För de fick jag försörja sig själv. Då fanns det inga människor kvar mer. Och då parade de sig hejvilt kan man säga så. Och utifrån det blev det den här Criollo Argentino. den här hästen. Och den var på 1800-talet Argentinas militärhäst. Så det argentinska försvaret satt där och red med dem, det är Criollo Argentino. Och de är, om ni googlar det, så står det faktiskt, de är världens mest tåliga och ihärdigaste hästras är de i världen. Kolla det, de är jätte hårda hästar, men de är fantastiska hästar. Och man har korsat de här Criollo Argentino med English Thoroughbred. Och då finns det en ny sorts polohäst som heter Polo Argentino. Så det är den hästen som mest går nu. Den är populärast inom polovärlden. Fast Criollo Argentino också. Och English Thoroughbred. Så det är de tre som är mest populära. Eller de är de populäraste inom polovärlden. Det är de.
Så det var intressant. För jag tänker, de här argentinska, de blev aldrig så stora. De fortsatte hålla sig där under 1,65 någonting.
Ja, precis. Man försökte det. Men man experimenterade sen också i början på 1900-talet. För man ville ha en liten snabbare häst. Så då kom det in lite arab också. Så de korsade dem med lite arab. Och sen så korsade man dem också med... Så att jag säger rätt nu med de här västernhästarna som är de här, inte crockerhäst utan med de här, Mahaya till västernridning har med dem där. Vad heter de nu? Nu kommer jag inte att hocka ihåg det.
Men nej, alltså, det finns så många.
Precis, Mahaya särskilda, och de tog man från USA och korsade in där så att man hade den här perfekta. Den här perfekta Criollo Argentino sen för polon då. Ja.
Kan man tävla med ponny också? Är det tillåtet? Eller är det bara stor häst som man tävlar med inom polo?
Det är bara stor häst i stort sett. Det är bara stor häst inom polon. Sen kan jag barnen också spela. Men alltså när man tänker verkligen alltså på... På det professionella sättet och sen alltså tävlande eller när man på klubbnivå spelar. Då är det de där från mankhöjden från 1,58 uppåt då upp till 1,65. Det är de bästa hästarna i den
klassen. En liten stor häst.
Precis, en liten stor häst. Ja, men sant. Exakt. Och jag själv har en Criollo Argentino, har jag, Olivia. Hon är rätt stor. Hon är 1,58. Hon är 16 år gammal nu.
Och har gammal tant.
En gammal tant, exakt. Mm. Och har gått med proffs. Så hon har spelat med proffs i Argentina, i England och i Thailand.
Oj, Thailand också. Har
ja, i Thailand. Ja, så hon flög väldigt mycket omkring i världen kan man säga.
Ja, oj, vilka resor.
Ja.
Vad har du mer för hästar då?
Den har jag en 17-årig engelsk fullblod, alltså thoroughbred, English thoroughbred. Hon är 17, hon heter Catalina och hon är 1,62 i mankhöjden. Och hon har jättefin bläs framme, har hon. Och älskar att springa över en gräsmatta. Alltså då går verkligen motorerna igång. Hon tycker inte så mycket om att vara i ridhuset. Men när hon får springa över en gräsmatta eller över ett fält, då är hon väldigt, väldigt lycklig. Så hon tycker jättemycket om det. Så det är jätteroligt att se det faktiskt.
När öronen går framåt. Ja.
Exakt, precis. Och sen har jag en youngster. Hon heter Prinsessa. Hon är också ett sto, så jag har tre sto. Hon är den yngsta och hon är 9 år gammal. Också i engelsk fullblod, alltså English thoroughbred. Och hon är lite mer åt det fuxhållet. Alltså hon är ljusbrun är hon. De andra två är chokladbrun som eran häst. Lite mörkare. Men hon är lite ljusare. Alltså lite chestnut-aktig. Och hon är min youngster. Och hon har jag turbon. Alltså hon kan springa verkligen. Det kan hon. Hon studsar också, men hon är ganska så lugn. Alltså för English Thoroughbred är hon väldigt, väldigt lugn. Och Catalina också, den 17-åriga hästen. Alltså hon är också en gammal dam, en äldre dam. Då, så att hon är också väldigt sansad och lugn och erfaren. Men min youngster där, hon kan då hoppa och skutta, så hon tycker att det är jätteroligt. Men alla tre tycker väldigt mycket om, och det är det som vi kommer in på nästa grej faktiskt. En häst måste jag på något sätt tycka att det är roligt när en ryttare på något sätt rör sig i sadeln på ryggen. Ja, alltså den här acceptansen. Ja.
Mm.
Och sen så att man har en klubba i handen. Plus att man har den här bollen. Så det måste finnas en stor acceptans av en häst. Alltså en tålighet också. Alltså att den på något sätt klarar av det. Så att det är inte alla hästar som fixar det, som klarar det. Så att,
jag tänker på det här med när en häst är lite bakskygg. När jag sitter med dressyrspöt så kan ju min häst tycka att det är jätteobehagligt att det fladdrar där bak. Mm-hmm. Så jag tänker om jag skulle hoppa upp med en klubba i handen. Jag vet inte om jag skulle sitta kvar då. Så det är ju en acceptans att de ska lära sig och förstå också vad det går ut på.
Precis.
Och bekanta sig liksom.
Exakt.
Jag tänker det måste vara ganska lätt i början att råka komma åt hästen med klubban. När man liksom slår till att det kommer mot ett ben eller nära huvudet eller... Ja, det måste vara. Det ser nog lättare ut än vad det är.
Det är det. Alltså det händer emellanåt att man når öronen eller att man någon sida eller halsen eller alltså det händer absolut. Sen måste man ju tänka när man väl slår, måste man alltid tänka att man har ett tygeltag då så att man på något sätt vrider bort hästen. För att ridningen fungerar ju så att man har ju ganska så lösa tyglar. Man ska vara, alltså man har ju så att säga tyglarna över nacken eller över halsen så att säga. Så det är så som inom västernridning.
Man pratar inte så mycket om att det ska vara någon form eller så, utan det ska vara ganska fritt så hästen liksom bara får gå. Det är inte det här, nu ska vi kröka på halsen och gå i perfekt form, utan det är bara ösa på.
Precis, exakt så är det faktiskt. Alltså det är bara ösa på där, och då drar man ju bort, med tyglarna drar man ju bort så att säga hästen. Från själva klubban. Man måste naturligtvis nå bollen. Eller man måste slå bollen. Men man måste i samma sekund man håller på med det. Så måste man ju tänka att man måste dra bort hästen. Från klubban. Så att man inte slår hästen. I huvudet. Eller når öronen. Eller någonting annat. Men som sagt det händer. Om det går undan. Och man tänker inte alla steg igenom. Så blir det faktiskt så att de får jag på sig det. Och det tycker jag också är fantastiskt. Att de här hästarna är så tåliga. Och accepterar det. Att det finns en sorts acceptans. Så de är ganska så tuffa de här hästarna. På så sätt och vis.
Fullblod är väl den smartaste hästrasen. Jag någonsin har stött på. De är enormt kloka. Hästar.
Ja.
Faktiskt. Men. Ja. Det här då. Den kan du fråga.
Hur gammal ska hästen vara för att få tävla?
Den ska vara mellan 6 och 12 år gammal. Då är det i de bästa åren är den här hästen. Och då går den också. Alltså då är motorn där bak igång. Och den ska jag kunna galoppera. För vi var ju inne på polomatcherna då. Det är jag 5. Och då är vi inne också varför man behöver flera hästar. Alltså det räcker inte med en häst. Utan till de här 5 polomatcherna behöver man, eller så kallade chuckers. Behöver man faktiskt åtminstone 3 hästar. Det behöver man. För en häst i full galopp kan jag bara galoppera i 20 minuter. Sen är den slut. Alltså det är... Ja. Och man kan med 3 hästar lätt som en plätt spela de här 5 matcherna. Eller 5 chuckers kan man säga. Precis. Då går det jättebra.
Ja, det är kanske därför då som själva hästpolon har fått sitt rykte om att vara så himla dyrt.
Ja.
För att du kan inte komma där med din lilla 1,48 pon eller häst och köra här en hel. Det blir lite tufft. Jag tror våran häst skulle väl orka galoppera i 2 minuter och sen är han helt slut.
Exakt, så är det. Precis, så är det.
Men Ni rider alltid på gräsbanor, så har ni alltid broddar på hästarna?
Om det är på gräsbanor är det, ja, vi försöker ha broddar. Alltså det beror ju på själva vädret också. Och om det har regnat ganska så mycket under polomatcher kan det regna. Och då har vi broddar. Svaret är ja. Då sätter vi broddar. Är det fint väder och gräsmattan är torrt, ja, då behöver man inte nödvändigtvis ha de här broddarna. Men det är ganska så bra att ha. Så att, polon går ju lite jämföra med golf. För golfskorna, om du tänker på golfskor, så har man ju så att säga också där, så att säga, spikes eller broddar.
Mm, ja, precis, det har man.
Och fotbollsskor, ja, så är det. Ja. Ja.
Men jag tänker på, hästarna ska tränas och de ska vara i god kondition. Hur är det för oss ryttare då? För jag antar att en sån här match kan vara väldigt tuff om man inte är i fysisk kondition överhuvudtaget. Så hur mycket tränar du?
Alltså det har varit en period nu. Nu måste jag vila faktiskt. Jag är i vilofas just nu. Men jag har faktiskt tränat dagligen. Jag har faktiskt gjort det i 20 minuter. Och då har jag haft mina 6 olika övningar. Magmusklerna är otroligt viktiga. Och sen så är det också ryggen. En övning för det. För att stadga upp. Alltså ha en stabil rygg så att säga. Sen naturligtvis också armarna och framförallt den höger armen, för att med den slår man jag också. Så där har jag vikter och då kör jag 3 kilo vikter kör jag, och då kör jag mina övningar med hantlar gör jag. Lite armhävningar också. Så, och sen lite pilatesboll har jag också. Så då kör jag med pilatesbollen och den har jag i handen. Och då är det upp och ner och åt sidan. Bara för att träna händerna och armarna och magmusklerna helt enkelt. Precis. Så det gör jag faktiskt. Alltså man måste ha en bra kondition. Man måste hålla igång. Just nu tränar jag bara 4 gånger i veckan. För att jag orkar inte just nu.
Nej.
Men det är antingen på kvällen 20 minuter eller så är det på morgonen 20 minuter. Och på morgonen om det är, då gör jag det innan frukosten. Alltså innan jag äter frukost.
Så men dina hästar, rider du dem allsidigt eller hur tränas de i vardagen? Får de göra långa skrittpass? Hoppar du någonting eller rider du mycket dressyr? Eller är det bara att du har klubba till vardags också? Eller hur tränar du dem?
Då är det faktiskt så här att jag har lärt mig av de här petiseros som jag har pratat om. Har jag faktiskt lärt mig hur man sköter de här polohästarna. För det är som sagt väldigt speciellt. De kan hoppa lite granna. Men då är det väldigt, väldigt lågt. Alltså det är typ markarbete. Alltså det är typ 10 centimeter eller 20 centimeter. De kan hoppar över någonting, det kan de. Men det jag gör är faktiskt att jag rider ut med dem. Och då sitter jag på den ena, jag rider oftast prinsessa. Och sen har jag, Olivia har jag oftast till vänster. Och då har jag tyglarna i handen också. Och till höger har jag Catalina. Och så rider jag ut med alla 3 bredvid mig. Så tänk dig, det är 3 cyklister som cyklar bredvid varandra. Och så rider jag ut med mina hästar och då skrittar vi oftast. Vi skrittar 20 minuter. Sen så travar vi en kvart ungefär. Alltså det kan också vara 10 minuter. Och sen så galopperar vi en kvart ungefär. Ja. 10 minuter, en kvart. Och sen så försöker vi skritta. Och skritta är det bästa. Trav och skritt är det bästa för de här polohästarna. Alltså inte så mycket galopp, för galopp kan de ändå. Så att då försöker jag verkligen skritta och trava väldigt mycket med dem. För det stärker ju musklerna. Alltså trav är väldigt bra för hästar allmänt. Alltså det spelar ingen roll om det är en polohäst eller en dressyrhäst eller en hopphäst. Trav är ju otroligt bra för hästar. Det är en bra träning helt enkelt.
Den soft... Du låter som en riktig galning. Jag hade aldrig vågat rida ut med en handhäst och du tar med dig en hel drös med hästar.
Ja, och det gör de där petiserorna också. Du måste tänka, det är 5 hästar de har. De rider på en häst. Och sen är det 4 hästar. Alltså 2 på vänster sidan och 2 på höger sidan. Och på den ena sitter de. Så de rider ut med 5 hästar.
Ja, det är fascinerande faktiskt. Häftigt att de har sån ordning på sitt lilla gäng. Att de kan hålla ihop allt.
Ja, precis. Och det kallas för sättridning kallas det. Och det var det som jag hade tränat på poloklubben i Hamburg också. Och det gör jag varje år när jag åker ner till dem. Då rider jag på deras hästar. Och då rider jag oftast sättridning. Och då är det faktiskt att jag kör med 5 hästar samtidigt också. Men det gör jag bara i Hamburg.
Ja.
Men då rider jag med 5 hästar. Och de har en bana runt det här poloplanet. Och då rider vi runt där i sand. Och att rida i sand för hästar är fantastiskt.
Det är... Ja, det är jättelyxigt att kunna göra det. Det är superbra. Då kan man till och med rida dem oskodda om man har så fint exakt. Underlag.
Ja, exakt. Och det gör de oftast. Alltså, de skor jag hästar. Alltså, hästarna får jag skor var 4:e vecka. Alltså en polohäst måste man skå om. Alltså om den går med proffs. Ja? Om en proffs har dem och äga dem och spela med dem. Då är det var 4:e vecka får de nya skor.
Och det är... Ja,
och det är ju inte så vanligt här. Alltså det är var 6:e eller 8:e vecka. Eller var 10:e vecka att man
skor. Ja.
Ja, men där är det var 4:e vecka är det faktiskt att man gör det. Och då är det ofta så att de har bak har de inga skor och har de bara framme. Alltså när de bara tränar med dem, när de inte spelar med dem, så över vintertiden har de bara framme.
Mm.
Och sen så rider de med dem i sanden, precis. Och det är en fantastiskt bra alltså, miljö för att kunna träna hästarna. Och de får den bästa motionen faktiskt i sanden.
Ja, alltså, det är jättebra. Det är synd att man inte har det.
Exakt.
Det är lite lyxigt.
Det är det.
Men när du har varit runt så där och rest och det och varit i Tyskland och så och kollat i polostall. Hur ser det ut med könsfördelningen? Är det mycket killar som håller på med polo eller är det blandat?
Det har blivit allt fler kvinnor som börjar spela inom polovärlden. Och det har blivit det nu de senaste 10-15 åren. Så det, jag skulle nog säga nu är det 50-50. Alltså tidigare var det verkligen en killsport. Alltså det var först och främst män som spelade polo. Men det är inte längre så. Så jag skulle säga de senaste 10-15 åren har det faktiskt förändrats. Tittar vi på poloklubben i Zürich, alltså utanför Zürich i Schweiz. Det är den största poloklubben. Det har det blivit nu de senaste åren. För hon som är ordförande där, hon är en kvinna och hon är otroligt driftig. Alltså hon samarbetar också med Estée Lauder och gör jättemycket reklam för de här kosmetikartiklarna och så vidare. Hon är jätteduktig och då är det väldigt många kvinnor som spelar i den klubben. Men sen finns det andra klubbar i resten av Europa och där är det också kvinnor som är...
Ja, det är roligt att det blandas upp lite. Och att det är fler kvinnor och tjejer som vågar börja så att det inte blir en mansdominerad sport.
Precis, exakt. Så är det. Jajamensan. Så det
kan
det
bara... Tänker, om du inte hade hållit på med hästpolo, vad hade du valt för gren då istället?
Dressyr. Dressyr. Ja. För det intressanta är nämligen, och det är roligt att du frågar, polo, alltså själva ridningen, det är det sista som jag gärna vill berätta om. Poloridningen är ju en blandning mellan dressyr och västernridning. Det är poloridningen.
Ja, för de ska ju vara så snabba och alerta i alla svängar och ja, men liksom vara med hela tiden. Och då är det ju lite västern som man kan se spår av.
Exakt. Och sen så som de små hjälpen har du ju inom dressyr.
Ja.
Eller hur?
Så ja, det är det verkligen.
Ja, de är bara vänliga. Och de här Criollo Argentino, eller Polo Argentino, de är ju väldigt vänliga. Alltså min Olivia kan vända på bakbenen. Alltså det går snupp. Alltså det går så fort. Alltså hon är stor.
Sitter du kvar då?
Ja.
Du sa det fast.
Alltså det går så fort så att man på något sätt att hon behåller balansen och behåller den där bak på sin rygg. Och hon är otroligt duktig med det. Prinsessa är också duktig med det, alltså min youngster. Hon är mer kantigare och det märker man också när man rider de där thoroughbreds, alltså de där fullblod. De är lite kantigare. Alltså den där Criollo Argentino, hon heter Olivia och hon är verkligen som en oliv. Hon är så
lite mjukare.
Ja, det är hon. Det är, hon kan man jämföra lite med eran häst och med eran vallack då. Så att,
ja.
Jätte, duktig, verkligen. Och mjuk. Alltså, hos henne, inget spö, små hjälpen. Alltså, hon går som en maskin trots att hon är 16 år gammal. Men hon är fortfarande så pigg och så fantastiskt att rida. Alltså, folk som rider min Olivia, alltså, jag säljer lite pololektioner, lite ridlektioner också. Och varje gång folk rider Olivia så brukar de säga, wow, vilken häst. Och det är hon verkligen. Och de märker det också när de byter från fullblod över till varmblodet då. Alltså, då märker de det. Alltså att varmblodet är mycket rundare, bekvämare att sitta på också. Och hon behöver små hjälpen. Hon går som per automatik. Du behöver bara tänka, så gör hon det. Alltså så lätt. Så lätt är hon att rida.
Och det är så man vill att de ska vara. Det är inget kul att sitta och sparka och banka. För då är det någonting som har gått snett. Exakt. Så du måste ju verkligen ha gjort rätt när du började rida henne.
Exakt, exakt. Jamensan.
Jag tänker när man är flera hästar under en match på plan samtidigt. Ja. Hur många hästar är man sammanlagt?
Man spelar 4 mot 4. Och man kan också spela 3 mot 3. Så på poloplan är man oftast 8. Eller man är 6. Och så spelar man.
Alltså det gäller att ha en häst som är varken bakskygg eller känslig för möten. Utan den måste kunna komma rätt så nära andra.
Exakt. Precis. Jamensan. Det är jätteviktigt.
Ja, det är mycket att tänka på. Både jaga en boll och hålla koll på motspelarna och de i... Ja, det är mycket.
Ja. Där. Man måste tänka mycket, men du vet ju, allt det jag övning ger färdighet. Och så är det med dressyren och med hoppning och också med polo eller västernridning. Alltså det är övning ger färdighet. Och mycket när man, ju mer man tränar, ju mer går det över i kött och blod. Alltså det automatiseras. Och det är samma sak med polon. Ju längre man håller på, ju längre man rider, så ju mer behöver... Alltså det är samma sak som man kör en bil också. Så att då behöver man inte tänka mer längre på det. Då kan man skicka iväg sms också medan man kör. Fast det får man inte göra igen.
Nej. Ja, man blir skicklig med tiden. Ja. Men om vi säger att jag är 15 år och jag går på ridskola och jag har fått upp ögonen för hästpolo för jag har sett ett jättehäftigt YouTube-klipp. Ja. Vad är nästa steg? Hur går man vidare för att börja med hästpolo? Finns det som man kan söka upp i olika delar av landet, typ som en utbildning eller en kan man ta privatlektioner på något speciellt ställe eller så? Eller hur går man vidare?
Alltså det är så som små russin kan jag säga. Det är ju som jag inledningsvis sa, det är ju Stockholms poloklubb. Sen finns det någonting ute i Göteborg, någonstans där utanför Göteborg. Sen finns det i Falsterbo. Där finns det en ridskola som har polohästar och spelar lite polo. Och sen är jag nere i Lund och de åker jag oftast över till Köpenhamn. För Köpenhamn har blivit ganska så stort inom polon. Christian Green som driver Köpenhamns poloklubb. Han är väldigt känd i Danmark men också där nere i södra delen av Sverige, alltså i Skåne. Och då är det oftast de som åker över till honom. Och man måste åka till de här poloklubbarna för att lära sig. Sen är jag ett litet undantag då för att... jag köpte som sagt mina polohästar en del. Olivia och prinsessa köpte jag från Hamburg. För att detta ägaren spelade där som professionell polospelare. Och Catalina köpte jag från... Alltså egentligen har jag 4 hästar. Men den ena Catalina är polohästen då. Båda 2 köpte jag då från England. Och Catalina kommer från England direkt. Men det är från samma ägare som spelade i Hamburg. Så han hade 2 av sina hästar hade han kvar i England. Så jag är så att säga... jag är ett litet undantag. Jag har också tagit ut en enskild firma. Har jag tagit ut. Så att det finns Poloklubb Linköping. Så det är mitt företag.
Och om man jaha.
Pololektioner så kan man ta det hos mig. För att jag har inte... Inom polon då, gällande utbildning är det faktiskt så att... det finns det, eftersom den här grenen är så liten så finns det inga... riktiga ridlärare som vi har här i Sverige med grönkort och ridlärare utbildning i Strömsholm och vad vet jag, någon annanstans i Sverige. Så att det finns inte. Så om man verkligen vill lära sig att rida polo, då är det Stockholm som gäller, eller hos mig i Linköping. Eller så är det Göteborg, Falsterbo eller Lund. Eller som sagt Köpenhamn, där man åker och lär sig att rida. Eller det vill säga, lär sig poloridningen helt enkelt.
Ja, men då finns det några ställen ändå. Det är bra. Kan man ta en privatlektion av dig och lära sig?
Yes, absolut.
Men, har du 4 ston?
Jag har 4 ston, har jag. Jajamensan.
Och, du gillar ston, du?
Ja, det gör jag.
Ja, de blir ju på något sätt lite mer personliga när man lär känna dem. Alltså ett sto är ju fantastiskt när man har nått varandra 100%. En vallack kan man ju tycka ibland är lite mer alla till lag. Så är nästan lite mer ridskolehäst och vill kika ut och gossa med precis alla. Medan jag har upplevt att många ston har varit lite mer introverta och inte så här jättenyfikna på vem som helst. Så att det är ju en häftig kontakt man får med ett sto när man är på samma nivå och har lärt känna varandra.
Och det stämmer bra. Det kan jag bara bekräfta. För varje sto, alltså mina ston, mina 4, de har sin personlighet. Varje sto har sin personlighet. Det är faktiskt så. Olivia är mer den där integritet, lite distans, lite avstånd så att säga. Fast jag gullas jättegärna med dig. Och prinsessa är väldigt extroverterad. Hej, vad kul att du kommer! Men det är det ungdomliga också. Och Katalina är bara den här gamla gumman. Åh, vad mysigt att du kommer, att du vill gulas med mig. Men vänta lite, nej, nu vill jag ha lite lugn och ro här nu.
Mm.
Och den fjärde hästen, den är en allrounder. Och den älskar att hoppa. Det är en irländsk sporthäst, är det. Varmblod. Skäck. Och den hoppar vansinnigt gärna. Gör dressyr också. På nivå 4. Alltså den kan piaff också. Ja, den är jätteduktig. Och sen så är det fälttävlan också. Man kan rida med henne. Och man kan spela polo. Så hon är en riktig allrounder. Så hon kan 4 discipliner. Kan hon. Hon är jätteduktig. Och hon är 13 nu. Hon fyller den 1 juni. Fyller hon 14. Ett jättefint stå är hon också. Men jag vill gärna sälja henne. Jag vill gärna sälja henne för att för mig är det polon som gäller. Och jag har en fodervärd på den här hästen nu. Och jag tycker om att hoppa. Jag tycker om dressyr. Men jag vill mer fokusera på polon. Jag tycker att det är mer jag vill satsa på. Och då vill jag satsa på fullblod och på de där argentinska varmblodshästar. Och sen är det en intressant sak som du sa. Det är nämligen så att inom polon använder man väldigt gärna sto. Och ja, det gör man. För att ett sto är ju, vad ska man säga, hon är mindre än en vallack. Och hon är vändigare. Och hon har mycket mer temperament också. Alltså som
jo, själv. Tack. Ja.
Ja. Ja. Så att inom polosporten är faktiskt ston som är dominerande. Det finns vallack också. Alltså man rider med vallack, man spelar med vallackar också. Men ston är definitivt, för de är mindre, de är vändigare, de har mer energi. De orkar mer också än en vallack. Och som du säger, där finns det så att säga den här integriteten. Och det är det att de är fokuserade, att de på något sätt är med i matchen. Och också när de väntar på en. För man gör ju hästarna klar inom polomatchen. Och då kallar man det för polo line, kallar man det. Så man tränar och sadlar alla hästar samtidigt. Och sen så väntar hästarna på en tills man hämtar hästen. Och så byter man från häst till häst. Det gör man. Så att de måste tålamodigt stå där i polo line. Sadlad och tränsad och vänta på spelaren så att säga.
Ja, det är intressant. Men är det likadant i hästpolo? Jag har, eftersom att vi köpte ett fullblod från galoppen, så har jag varit runt och tittat på Bro Park och på andra ställen på galopphästar och jockeys och liksom hur det ser ut i stallarna. Och jag har ju upplevt att det finns en attityd hos vissa jockeys, tyvärr främst män, som har, de kan sitta med en cigarett i munnen på hästryggen och de kan vara lite så här nonchalanta. Jag vet inte, kan det vara lite samma attityd inom hästpolon kanske i andra länder, att det finns en så här liten tuffhet hos vissa?
Svaret är ja. Och framförallt där argentinare. Alltså argentinska polospelare är jag väldigt känd, och också deras hästskötare, deras petiseros, att de är ganska så, ja, så som du beskriver helt enkelt. Jag vill inte säga arrogant, men...
Ja, men lite attitydigt så där.
Ja, så är det. Tyvärr är det så. Tyvärr, jajamensan.
Den ena ser sig bättre än den andra. Och, ja, nej, men det är speciellt att det delas upp och blir så inom vissa grenar.
Ja, så är det faktiskt. Tyvärr är det så. Det är väldigt, väldigt tråkigt. Det finns naturligtvis, sen finns det alltid undantag. Alltså det finns naturligtvis också petiseros och polospelare som är väldigt, vad ska man säga, de är väldigt insiktsfulla och ödmjuka, otroligt trevliga. Alltså härligt att vara med. Men sen finns jag de andra också. Så är det faktiskt. Precis, och det liknar jag jockeyvärlden lite grann. Så det stämmer bra.
Ja. Ja, men jag tänker på, vad heter det, skador? Har du skadat dig inom hästpolon? Är det vanligt att det är mycket skador där?
Ja, det kan det faktiskt vara. Men alltså, det händer, jag kan det hända med hoppning eller dressyr också, att man ramlar av hästen. Alltså ja, alltså det blir mycket skador. Det kan det bli när det hästar, när de springer i varandra. Att hästen på något sätt försöker göra sig fri. Och då blir det ofta så att ryttaren naturligtvis också åker av. Men det som jag har observerat är att hästen försöker alltid på något sätt ta hänsyn så gott det går på ryttaren också. Så att, men det är ju överallt så. Alltså när man på något sätt... Ja, rider i varandra så kan det naturligtvis bli så, självklart.
Då ja, har man valt att jobba med de här djuren, då får man vara beredd. Och det kan bli lika stora skador att ramla av stillastående häst som det kan bli under full galopp, har jag lärt mig. Så att det spelar ingen roll hur precis fort det går.
Ja, och så är det inom polosporten också, så att det är inget konstigt. Så det är allt möjligt från nyckelben till brutna revben och brutna armar och vad vet jag, allt, alltså fingrar och allt möjligt, så att det händer.
Ja, det är intressant. Har du något speciellt tips på vad man ska kika på för tävling eller sådär? Vad är den största tävlingen inom pool och vart hålls den? Finns det någon man ska kika på om man vill se riktiga proffsryttare? Vad ska man titta på då?
Då finns det två argentinska lag och sen så finns det ett engelskt lag som är väldigt känt. Men då ska man på något sätt gå lite grann efter deras representanter. Så det vill säga de som är de bästa polospelarna. Och för Argentina är det definitivt Adolfo Gambiaso, heter han. Och sen finns det också Facundo Pérez. Det är de två mest kända argentinska polospelare. Men top notch är som sagt Adolfo Gambiaso. Och för England är det faktiskt Malcolm Borwick. Så Malcolm Borwick är en av dem, om inte den toppspelaren från England. Och det är oftast de som spelar mot varandra. Om länderna spelar mot varandra så är det oftast de som spelar mot varandra. Adolfo Gambiaso mot... Malcolm Borwick och deras team, alltså då finns det så att säga deras lag eller deras lagar, det vill säga alltså teams som spelar mot varandra. Precis.
Ja. Är det stora vinstpengar? Är det stora summor inom hästpolo?
Ja, det är det. Alltså de där som jag nämnde nu, de De tjänar
de klarar sig. De har fina bilar.
Ja, de har fina bilar och de har fina hus och de har fantastiska där. Toppmodernt. Adolfo Gambiaso har byggt sitt hus in i naturen, kan man säga. Alltså det är ett betonghus men täckt av en gräsmatta in i naturen. Och sen har han en ranch också där han avlar på hästar. Och de där ladolfina hästar är väldigt, väldigt kända. Och de exporteras också till Saudiarabien, till där spelar de också polo. Och de exporteras till Thailand och till Singapore, där är världens största poloklubb. Singapore poloklubb är den största poloklubben i världen. Alltså från faciliteten är det den största poloklubben i världen, Singapore poloklubb. De har till och med spa-anläggning och disco och allt möjligt. Har de hotellverksamhet. Så de största poloklubben i världen. Så där säljer de.
Det låter väldigt stort.
Ja, det är det. Det är det. Så det är ju fortfarande, tyvärr är det fortfarande en rikemanssport. Men det håller på att luckras upp nu. Och man skulle kunna säga att de senaste 10 åren har det grundats flera poloklubbar i Europa. Och i länder där man inte har spelat polo överhuvudtaget. Så det har vuxit. Sporten har vuxit och den har luckrats upp. Alltså, jag skulle nog säga att det sker just nu en upplysningstid, tror jag. En liten revolution inom polosporten också. Och jag känner att jag är med där. Lite så. Alltså, jag känner mig som en liten missionär för
polos. Ja. Det är spännande att se om några år hur det ser ut. Om det har blivit ett större intresse i Sverige också.
Ja, och det är ju mitt personliga mål. Alltså det är jag verkligen där jag vill gärna uppnå att polon växer och att det blir känt och att det finns mer intresse och att jag kan på något sätt med mina hästar vara en pionjär så att säga och hjälper till för att det ska kunna växa och bli större helt enkelt. Och att folk förstår att okej, man behöver kanske 2-3 hästar men att... Men det kan vara kul om man kan på något sätt, om man kan hushålla med pengar och man vet hur man kan bedriva den här verksamheten med 3 hästar. Att man kan klara sig ekonomiskt ganska så bra och billigt också. Alltså man måste bara veta hur man ska göra.
Ja det är spännande.
Ja, det är det.
Jag är lite så här stum, för jag tror att jag, det känns som jag har varit i skolan nu. Jag har lärt mig jättemycket. Allt från 1800-talet och framåt i tiden. Så det, jag kommer vakna i natt så kommer jag säga polo. Nej, men det är jättespännande faktiskt. Och det är eftersom att jag har inte träffat på någon som har testat på eller som känner någon som har ridit hästpolo. Så att det är så liten värld så att det är intressant att lära sig och höra om hur det har grundats och hur utvecklingen har sett ut och så.
Ja.
Det är alltid kul att lära sig mer när det handlar om hästar.
Absolut, absolut. Jag kan bara säga att polosporten i sig, om vi går tillbaka och pratar lite om historia, den är jag väldigt gammal. Den här polosporten har jag funnits redan för 2000 år sedan.
Mm.
Och... den har jag på något sätt kommit sen till Europa. Men jag tänker att det får bli en annan historia. För det som jag inte har pratat om är just det. Och sen har jag inte heller pratat om hur man rider en polohäst. Jag har inte riktigt. Jag har bara berättat alltså hur en polohäst är utrustad. Och jag har inte gått i detalj där. För man flätar svansen också. Och man sätter alltså man bandager och sen lite benskydd. Och själv som ryttare skyddar man sig också med ben och armskydd. Och lite sånt där. Alltså själva utrustningen har jag inte pratat om.
Och nej, jag kan tänka mig att det nästan är en sån här rugbyutrustning för att hålla sig skyddad.
Ja, absolut. Det är det. Det är det, ja precis. Och sen hjälmen också, polohjälmen. Den är så som en tropikhjälm är den, ja.
Ja.
Ja,
ja men Nej, men det, vi får ta en till intervju. För nu, annars kommer vi prata på i flera timmar.
Ja, jag tror faktiskt det. Det är otroligt trevligt, verkligen. Och du får berätta lite grann om dig också. Du har sagt att din mamma är dressyrdomare. Visst var hon det?
Ja, hon dömer upp till medelsvår dressyr.
Fantastiskt, fantastiskt. Det är nivå 4, det är medelsvår. Nivå 3, ja. Precis.
Ja, det är lite tufft att ha en mamma som är så kunnig. För man får inte göra så mycket fel på ryggen. För då är... Då vet hon exakt vad jag gör och varför. Ja. Så att det är tufft att ha en mamma som står på backen. Och... Ja, nej.
Då är du inte ensam, för det har jag haft med min pappa också.
Ja, de är som små poliser när de står och säger, gör så, gör så.
Ja.
Men, nej, men det är väldigt kul att ha en mamma som är lite kunnig. För att gör man allting på rätt sätt så blir det så himla bra. Då får man en väldigt trevlig häst sen.
Precis, och det är det vi vill. Vi vill ju ha trevliga hästar för att kunna ha kul också. Så är det faktiskt.
Ja, sen är det här med att nöta varje dag i ridhuset och göra samma volter och samma övningar. Det får hästen liksom dels att bli sliten i kroppen av att bara springa på volter och hela tiden en ryttare på ryggen. Hästarna är inte gjorda för att ha oss på ryggen hela tiden heller. Så att det är det här allsidiga, att man ska kunna se den nästan mer som en kompis. Att idag ska vi ut i skogen, idag ska vi hitta på det. Och så miljöträna hela tiden. För att jag är väl lite mer så här västen egentligen mentalt. Jag tycker att det är coolare med att kunna öppna grindar. Och, ja, men det ska inte vara läskigt att gå in i ridhuset bara för att det sitter en katt utanför. Utan just det här... Ja, men med att träna dem för att inte vara chickens liksom.
Ja, precis. Exakt. Och det försöker jag göra med mina hästar. Alltså att det är en variation. En gång har vi intervallsträning. En gång rider jag ut med dem i naturen. En gång är vi ute på ridbanan. En gång går vi bara en promenad. Då tar jag dem bara i grimskaft och går med alla tre och tar en promenad. Eller jag... med mig, jag har mina medryttare med mig eller någon som tar hand om mockningen går sen med mig och så att, ja precis, alltså variation, det är jätteviktigt också för hästen och framförallt att man låter hästen också vila, alltså att man låter den vila i 2 veckor och sen så kommer den tillbaka för att då kommer den ännu bättre tillbaka, för om man gör pö en pö hela tiden så kommer en häst bli grinig. Den blir på något sätt lite, som du säger, den blir sliten. Den blir inte riktigt motiverad. Den tycker att det är långtråkigt också. Så som du säger, att man nöter och nöter och nöter och nöter. Och den tycker själv också att, men det här, hallå, sluta nu. Jag har ingen lust idag. Alltså, en och samma sak varje dag. Dag in, dag ut. Nej, jag vill inte. Och variation är väldigt viktigt. Och framförallt att de får sina vilodagar också. Och uppe, så att säga. Det är jätteviktigt. Det är samma sak med idrottare. Alltså hästar är ju inget annat än idrottare i dagsläget.
Nej. Jag tror det är lika bra att träna psykiskt som fysiskt. Ja. För det handlar inte om att man ska nöta ur hästarna. Liksom, utan jag brukar säga det när... Vi har ganska många i stallet som är lite äldre och har dressyrhästar som är ganska stora och som hoppar till åt att man springer, åt att det är ett paraply någonstans och så vidare och så vidare. Så jag är väl lite tvärt emot där. Om det kommer en motorcykel så säger alla så här, håll i hästen, det kommer en motorcykel. Jag bara, åh gud vad bra!
Ja,
då får vi träna på det.
Ja, precis. Jag också.
Alltså, ja, så alltså, jag tycker det är kul. Jag kan ju ta med hästen till kaféer och sånt där. Och så alltså, liksom bara träna.
Exakt. Och det har faktiskt min medryttare Malin gjort i Karlskrona. Hon har sagt att hon har gått med hästen och handlat.
Ja, men jag tycker det är jättehäftigt. Och vissa rider fram till McDonald's till drive-thru. Och verkligen så här, polistränar hästarna.
Ja.
Nej, jag tycker det ska kunna vara jättebra dressyrpass också. Men det måste vara lite lek också. Det får inte bara vara blodigt allvar hela tiden.
Jag håller helt och hållet med dig. Och det försöker jag med mina polohästar. Att de får den här variationen. För jag fick lära mig som sagt att de De behöver det helt enkelt. Alltså, och vila allt också, som du säger. Och sen den där miljöträningen. Igår gick jag med Olivia. Jag rejade henne lite grann och sen märkte att hon inte tyckte. Hon galopperade lite med mig. Och sen sa hon så mellan raderna. Du Matti, jag tycker inte att det är roligt att galoppera. Nej, jag vill inte idag. Snälla, låt mig få vara. Jag vill in i boxen och äta lite hökom. Och då sa jag, men kom Olivia, vi tränar lite. Du går bredvid mig, kom. Utan att jag tar i tyglarna eller någonting. Vi går bredvid varandra. Du går precis och följer med mig. Och det gjorde hon. Så att då var det lydnad, så att säga. Och det är jätteviktigt också.
Ja, det är inte det här att det blir med tvång, utan det blir med man liksom lockar till sig och sen så får man uppmärksamheten.
Exakt, exakt. Lustfylld. Lustfylld.
Ja.
Ja, precis.
Ja, men vad roligt då. Tack så jättemycket för att du ville ställa upp idag.
Ja, tack så mycket för att jag fick det och att du tog dig tid för mig och att du tyckte det var spännande. Och jag känner bara att vi har inte pratat klar. Jag känner bara att vi behöver nog träffas en gång till för att prata mer om poloridningen och själva utrustningen och lite den här bakgrunden varifrån polon ursprungligen kommer. Alltså de riktiga äkta rötterna, tänker jag.
Ja, nej, vi får köra en till intervju någon dag.
Ja, vi får göra det.
Ja, men tack för idag då.
Tack så hjärtligt mycket för idag. Jag ska chilla iväg faktiskt till stallet nu. Så de ska få sitt kvällsmat nu. Men jag är ikväll ansvarig för hela stallet, så att alla 22 hästar ska få sin mat ikväll.
Oj, ja, men du behöver inte styrketräna. Det räcker med att fodra 22 hästar.
Nej. Ja. Verkligen inte.
Ja, men lycka till då.
Tack så hjärtligt mycket. Ja, tack detsamma. Och jag hoppas att vi hörs snart igen. Jättetrevligt. Och tack för de faktiskt fina frågorna också av din dotter. Alltså det var ju rätt frågor också. Alltså det är precis de här frågorna som handlar om polo. Det känns som att ni har verkligen prickat in det här med era frågor. Så att det gör mig jätteglad, verkligen.
Ja, kul.
Ja.
Ha det så bra.
Tack tillsammans, på återseende.
Hej då.
Vi startar igen.
Hej då. Det gör vi. Hej.